Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den torra, lite dammiga stigen slingade sig fram genom det gula gräset. Vi lämnade stenstranden bakom oss och har precis öppnat grindarna in i nästa hage. Under ett gammalt, knotigt och vindpinat träd så ligger ett gäng får och vilar i skuggan. Henry, 2,5 år gammal, sitter på utkik på mina axlar och skriker "Akta bajs!" så fort han ser fårens lämningar. Bredvid oss rullar vågorna rytmiskt och tålmodigt in mot de karga klipporna. Vi är en bit utanför Arild på Kullahalvön och vi vandrar längs med Skåneleden. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Husky finns även på Facebook och Instagram där du kan se en del av mina bilder från leden. Skåneleden är mer än 40 år gammal och är uppdelad på 5 delleder med totalt nästan 125 mil led. Vi går längs med den som numreras med nummer 5, Öresund, som löper nästan längs med hela den skånska västkusten. För mig, liksom för många andra gissar jag, så tänker jag nog främst på fjäll när någon pratar vandring. Och det här är något som jag återkommit till i en del tidigare avsnitt och samtal. Min egna vandringskarriär började när jag var väldigt liten med långa skogspromenader i Dalarna och lite senare med en mängd längre fjällvandringar tillsammans med familjen. Men att förknippa Skåne med vandring har inte riktigt funnits i min begreppsvärld. Därför så var det väldigt kul då jag blev kontaktad och inbjuden för att snacka om vandring längs med Skåneleden. Så jag åkte till Hovs hallar längst ute på Bjärehalvön för att möta upp med 2 av de personer som jobbar med Skåneleden.
Jag heter Fredrik Albin. Jag arbetar på Tourism i Skåne som är det regionala marknadsförings- och utvecklingsbolaget. Där jag jobbar med affärsutveckling, främst inom naturturism och hållbarhet.
Hur hamnar du på ett sånt här gig?
Som många andra så började med mulle någonstans i 4-årsåldern med saft i hela ryggsäcken och Mariekex och sådär. Och sen så gick det via ett företag som heter Kullabergsguiderna som håller på bland annat med valsafari, Sveriges enda valsafari. På en plats nära här, den andra halvön i nordvästra Skåne som heter Kullaberg. Och sen därifrån så via ett kommunalt jobb på Höganäs kommun till gigget på Tourism i Skåne.
Jag heter Torbjörn Lingöj och jag jobbar som Skåneledsförvaltare och är anställd på Stiftelsen Skånska landskap.
Hur blir man en ledförvaltare?
Ja, det där är nog, jag skulle säga att det är livstidstjänster. Nej, skämt åsido. Alltså, om ett sånt...
Man föds till det.
Ja, nej, det vet jag inte. Men om ett sånt jobb dyker upp och du är lite friluftsintresserad och tycker om att vara ute i skog och mark och så vidare. Så dyker ett sånt jobb upp, då söker du det oavsett vad du för tillfället pysslar med. Sen finns det då någon ibland som har tur att få det.
Men alltså jag tänker ju börja... Jag tänker att vi börjar väldigt långt bak i tiden. Så långt bak nästan vi kan komma. Och jag vet inte vem utav er som är bäst lämpad att ta lyssnarna med på en förhistorisk resa och berätta en fast forward version över hur kan sätta i en kontext var vi sitter någonstans och hur det här landskapet kom till.
Jag har ju en idé här, jag sagt, jag har väl en hyfsad bild av det hela, så länge inte någon fakta kollar mig. Och när Pangea höll på att splittras upp, den här jättekontinenten, så var Skåne på väg bort ifrån den skandinaviska urskölden, drev iväg. Men sen kraschade Alperna in i den europeiska kontinenten och tryckte tillbaka Skåne på plats.
Och vi har aldrig förlåtit Alperna sedan dess.
Nej.
Jag bara satt och väntade. Jag bara tänkte, någon gång måste jag komma in med ett så här elakt skåneskämt.
Men det finns ju hopp. På den här diagonalen, den skånska diagonalen, som även heter någonting annat. Något efter personen som upptäckte den. Du får gärna kolla vad han hette sen. Men det är en diagonal som går från ungefär från Kullaberg, Bjärehalvön, ner till Kivik. Så att titta, är man sydväst om den diagonalen så rör man sig sakta, sakta med ett par millimeter per år söderut och, och österut. Så sydöst driver man iväg från resten av Sverige och skandinaviska halvön. Så rent geologiskt så är vi just nu på gränsen mellan norra Tyskland och Skandinavien. Det är väl så långt jag kan komma.
Och det är ju just den här krocken med Alperna har ju kanske... Okej, vi sitter ju inte i alpterräng, men det är ju inte riktigt vad man kanske förväntar sig när man ser skånska landskap, så att säga.
Nej, plats som en pannkaka är det ju inte direkt. Det är ju så att man kan ha trailrunning-lopp med ett antal tusen höjdmeter på ett par mil här. Så att det är ju kuperat och otroligt varierad natur i Skåne som helhet. Det är ju en av de sakerna som just är attraktivt i Skåne, att vi har ju allt utom glaciär och högfjäll, eller jag på säga, men stort sett hela Sveriges natur på en väldigt, väldigt liten yta.
För att bli lite mer konkret då, Skåneleden. Vad finns det för historia bakom Skåneleden?
Firade 40-årsjubileum förra året och den första gick ifrån Sölvesborg på ostkusten till precis hit, Båstad-Torekov. Skåneleden 1. Och sen har det blivit ett antal Skånelets-etapper till. 5 närmare bestämt totalt nu. Och är 125 mil led. Kvalitetssäkrad led skulle jag dessutom vilja lägga till.
Men är det lite för lite andra sådana regionala liknande alternativ, då brukar väl ofta vara att man knyter samman kanske gamla färdvägar och boskapsstigar och sånt som liksom har använts i historien, så att säga. Eller har det liksom har det varit mycket nysprängd led, eller vad man kan säga?
Så mycket sprängd led tror jag inte det är.
Bildligt
talat. Nej, men det är väl en kombination av organiskt framväxta leder och där man har gått in och medvetet sagt här är passande att ha en vandringsled. Och där den senaste är då Öresundsleden. Och den allra sista delen där är den som har gått runt Ven. Den skånska skärgården Ven är nu.
Om du skulle ta på dig för en stund, ta på dig den riktigt stora säljarmössan, höll jag på att säga, säljarhatten. Hur skulle du svara på frågan vad som gör Skåneleden speciell?
Att det är ju det som är så variationen. Du kan få otroligt olika vandringsupplevelser på väldigt kort tid och liten yta. allt ifrån ren, alltså ren vildmarksled i nordöstra norra Skåne till stadsnära vandring i Malmö-Lund-regionen till milsvida sandstränder. Det är en enorm variation på det.
Men de stora ingredienserna känns som det här jordbrukslandskapet, havet och sen även då skogen.
Skogen, men sen har vi har ju mossar, vi har men just kulturlandskapet är ju det är en väldigt liten del av Sverige som inte är påverkad. Men just att det kommer kulturlandskapet, små brukssamhällen, små fiskelägen samtidigt som då har väldigt lite människor. Alltså tittar man med mina perspektiv så är den europeiska och internationella presumtiva vandringsturismen så har vi ju inga människor alls här. Alltså för en holländare så är det här ju ödemark.
Ja. De här lederna förresten, du sa att de är liksom uppdelade på lite olika fem stycken delar kan man säga.
Ja.
Hur ser den uppdelningen ut då? Och om du ska så att säga anta då presentera de fem olika, är det lite olika karaktärer, är det lite som skiljer dem åt eller är det mest väderstrecken som?
När de skiljer sig åt i avseende på just vad du upplever, hur tätt är det mellan busshållplatser och fikaställen. Du kan ju ha en gående led med i stort sett enbart regnställ och en vattenflaska och ett betalkort, kanske ett skavsårsplåster, till att behöva ha med dig vattenfilter, tält etc. Det vill säga mer klassisk skandinavisk vandring till europeisk finskogsvandring.
Vad är det som, märker ni vad som drar mest, vad som lockar mest? Eller är det liksom just så här, på något sätt, nu svarar jag på min egen fråga här, men är det liksom utbudet och bredden, det är det generellt som drar, eller märker ni att de här lättare partierna är kanske lite mer populära?
Så de lättillgängliga partierna skulle jag vilja säga är de som drar mest och de som har synts mest på sociala medier eller som ligger i en välkänd nationalpark.
Som till exempel Hovsallar?
Stens huvud. Söderåsen är väl de som är, väl, jag skulle säga på rak arm, av störst besökarantal. Det vet andra bättre än vad jag om. Jag vet mer hur många gästnätter vi har totalt i Skåne och så.
Att bygga upp och förvalta Skåneleden. När man tittar på kartan och tänker efter lite grann hur allting ser ut, så jämfört med exempelvis norra Sverige så är det ju, ja, men det är något, det är lite mindre yta och det är väldigt mycket vägar och alltså det är bebyggt på ett annat vis och det finns hus utspridda på ett annat vis, så att förhållningssättet till markägare kommer att fungera lite annorlunda. Och man går väldigt mycket på, jag antar att väldigt stora delar av leden går på så att säga privata marker.
Alltså egentligen handlar det om att under de här 40 åren, och det här är ju inte, jag jobbar ju på den sidan som säljer och utvecklar kringdelen, är ju så här, inte själva leden, utan jag jobbar ju med affärsutveckling och ser till så att hotellen beskriver att vi har en fantastisk vandringsled 200 meter från vår ytterdörr. Utan det här är ju, men vi har ju däremot ett förutsättning för att jag ska kunna göra det är ju att det finns ett ledhuvudmannaskap, alltså en organisation som just ser till så att det finns markägaravtal, så att det finns en enhetlig skyltning som visar vad man behöver veta, att det finns kartmaterial. Allt det här är en förutsättning för att vi ska på Tourism i Skåne ska kunna marknadsföra och utveckla Skåne som en vandringsdestination. Och jag tror att de här 40 åren är ju ett visst spörsmål där vi har jobbat med det. Jag tror att vi har jobbat, eller att Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap har jobbat med det på det sättet, är ju just för att det är så pass mycket privata markägare och i en väldigt tätbefolkad del av Sverige. Det är liksom hönan och ägget. Det behövs en en samsyn och en dialog med markägare, med andra intressenter. För att om man ska hit såväl inhemska som utländska turister, så måste skapa ett värde för lokalbefolkningen, annars är det inte intressant. Och värdet behöver inte givetvis vara pengar, men det måste vara en värdeökning för de som bor här, för att det ska kunna utvecklas hållbart och långsiktigt.
Skulle du kunna tänka att man önskar att det skulle finnas någon slags ledförvaltare här i närheten i samtalet?
I samtalet, ja. Det är ju, skulle ju hjälpa till på den delen. Ja.
För det är lite mer sånt där arbete du jobbar med, eller?
Ja, det är riktigt. Så är det ju. Jag tänkte bara skulle säga det, att det är ju Region Skåne som är vår huvudman och som, kan man säga, äger Skåneleden, om man kan säga så. Och sen så är det ju så att förvaltningen av Skåneleden, skötseln, eller egentligen inte skötseln, snarare koordinationen eller koordineringen av och samordningen av Skåneleden, ligger på det som Fredrik nämnde, Stiftelsen Skånska landskap. Och där jobbar vi tre stycken med att vara någon slags mellanhand mellan regionen och kommunerna. För alla markägarfrågor egentligen, när det gäller markägaravtal och så, det sköts ju av de olika kommunerna. Och i Skåne så har vi 33 kommuner, och av dem så är 29 stycken Skånelederkommuner. Sen har vi några till också. Vi nämnde här att Skåneleden började en gång i Sölvesborg, och det är ju en Blekinge kommun. Så att förutom Sölvesborg så har vi även Olofström, som också är en Blekinge kommun, och Laholm som är en Hallandskommun, som ingår i den här Skånelederfamiljen. Så fungerar det.
Och det här, för jag kan tänka mig att under resans gång så har kanske en del röster höjts ifrån markägarhåll. Och om man säger, hur sköts den här balansen? För att ni måste ju också ta ansvar på något sätt för besökarna. Hur de beter sig och så vidare. Och hur går det arbetet liksom? Allt ifrån nedskräpning till tältplatser och sådär.
Vi försöker ju att hela tiden få markägarna att se att det finns ett värde i att de skånska medborgarna kommer ut och får röra på sig. Och vi har ju i Sverige en friluftstradition som sträcker sig långt, långt tillbaka. Den har ju såklart traditionellt sett varit relaterad till fjällen i första hand, men även låglandslederna har ju fått ett uppsving. Och det är väl ofta så vi försöker motivera att vi kan vandra på allemansrättsliga villkor, absolut. Men genom att vi märker upp leder så får vi också en kanalisering av folk till platser som vi tycker är lättare att både göra tillgängliga, men också bidra med service i form av övernattningsplatser, färskvatten, toaletter och så vidare. Så att det brukar vara argument vi kan lyfta fram. Sen är det ju kommunerna då som med sina kontaktnät tecknar avtal med markägare. En hel del av den mark som leden går på är ju vår egen mark. Är det kommunal mark eller så är det... Vi i stiftelsen har ju också en del mark, såklart.
Jag kan tänka, om man tänker andra delar av landet, så har de väl under de senaste 10-20 åren fått hantera en utvecklingen av trender med... Kanske först löpning kom och blev väldigt stort, det här med löpa mellan stugor i fjällen och så vidare. Och nu på senare år även mountainbike, som har gått och blivit lite av en folksport mer än vad det var förut. Och fler som, ja men materialen blir lättare och utrustningen blir mindre och lättare. Så möjliggör för att man kan liksom ta sig ut på längre sträckor med exempelvis både löpning och cykling. Och det där har ju varit en process för många markägare och för många destinationer att å ena sidan välkomna och uppmuntra, samtidigt som det är viktigt att lyssna på markägare eller andra intressen, för att det kan ju nöta på underlaget på ett annat vis. Och så är det en grej? Är Skåneleden primärt en vandringsled? Och Hur tänker ni kring exempelvis löpning och cykling och sånt?
Alltså det är många som är ute och trail runners liksom, som är ute på Skåneleden och springer och så vidare. Det brukar vi inte ha några direkta synpunkter på. Det är däremot om det genomförs några arrangemang i större skala, så måste ju markägaren vara informerad och så vidare. Och tillstånd därifrån finnas. När det gäller cyklingen så precis som du säger, så är Skåneleden i första hand en vandringsled. Det är så det är tänkt. Vi kan inte hindra någon från att cykla på leden. De kan cykla på allemansrättsliga villkor igen. Men vi kan ju alltid på ett sätt försöka få de som cyklar att undvika Skåneleden. För att vi har ju då tecknat avtal, som jag sa här, med markägare, eller kommunerna har gjort det. Och där står det att det är en vandringsled. Och när man då cyklar och så kan det bli ett ökat slitage. Även om så inte alltid är fallet, så skulle det kunna vara så. Och då på något sätt så om vi då formellt ska gå ut och även säga att detta är okej att cykla på de här lederna, då bryter vi lite mot de avtal som vi tecknat med markägarna. Så att det är inte riktigt okej att göra så, tänker vi. Vad vi istället gör är att vi försöker få vissa delar av ledsystemen att vara antingen kombinerade cyklingvandring eller bara för cykling. Och då kan det vara antingen att det är rundleder i våra exempelvis rövområden, eller att vi utvecklar helt nya områden för mountainbikecykling.
Hur är Skåneleden organiserad?
Skåneleden ägs ju, eller huvudman är Region Skåne, och sen förvaltas det av Stiftelsen Skånska landskap, som då ser till att de har avtal med kommuner och markägare, och så att det finns ved i vindskydd och vatten och allt annat.
Men jämfört med andra liknande initiativ, så är det här ett ganska tydligt avgränsat vem som gör vad, så att säga. Det finns en ganska enhetlig struktur på det hela. Eller?
Ja, alltså leden är ju, dels så finns ett huvudmannaskap, alltså det är en person som har det huvudsakliga, eller inte en person, en organisation som har det huvudsakliga ansvaret. Att leden är kvalitetssäkrad. Det gör ju att Tourism Skåne och jag kan fokusera på att marknadsföra och affärsutveckla längs med att stötta näringen i sin utveckling på ett helt annat sätt än vad det görs möjlighet till i andra delar av landet, där det är mer fragmenterat och mindre enhet och mer svårroddat, helt enkelt.
Har man följt med nyheterna någorlunda den senaste tiden, så har det inte undgått någon att det här med staycation och svemester är en trend. Alltså att hålla sig inom landets gränser och kanske till och med hålla sig på marken när man ska ta ut sin surt förvärvade semester. Är det en trend som ni har märkt av?
Kanske inte riktigt än. Det verkar inte som att säsongen har kommit igång fullt än. Nu sitter vi här i början på juli månad, och ja, det är väl precis i starten då, uppstarten. Men i marknadsföringen av olika ställen i Sverige så har vi väl säkerligen sett det. Det vi märker är ju att vandringen som sådan, vandringen som fenomen har förändrats över tid. Idag är det många som går mer bekvämt med lättare packning och bor gärna mer komfortabelt och äter gott och så vidare. Och efterfrågar det, till skillnad från de här som bar tungt och hade med sig allting.
Ramryggsäcksturismen uppe i norr.
Ja, den gamla klassiska bilden av vandraren som ges ut. Så att vi har nog hela skalan idag, tänker jag, i vårt landskap.
Vad tror du är anledningen till att vandringstrenden har kommit så stark och fortfarande ser ut att öka?
För det första är det väldigt lätt. Det krävs ju ingen dyr utrustning egentligen, utan det krävs ju egentligen bara att man ger sig ut och traskar. Och i varje liten samhälle, stad, så finns det traditionellt sett små leder, små stigar som går att röra sig på. Oavsett om det är att gå ut med hunden eller ta sin käresta under armen och gå en promenad med någon slags romantiskt inslag, inte vet jag. Men till då att man försöker binda samman de här gamla historiska lederna, som Fredrik var inne på lite, till att göra mer organiserade satsningar. Så att, och jag tror att lättillgängligheten för det första, och för andra att det inte krävs några dyra investeringar, det tror jag. Kan vara två skäl. Det finns förmodligen fler, men det tror jag är två.
Och du då, från marknadsperspektiv, hur skulle du svara på de här frågorna om varför, så att säga, staycation och svemester är mer populärt, och även vandringsränna?
Att inte flyga, det är helt okej att vi får i danska också. Vi har landförbindelse till Danmark. Detta är, jag brukar halvt på allvar, halvt på skämt säga att Skåne är Danmarks närmsta natur. Och Det är ju, ligger lite sanningen. Vi har ju tillgänglighet till naturen på ett helt annat sätt än vad de har i Danmark. Men annars, en vandringstrend. 9 av 10 av våra utländska besökare har naturen som drivkraft. Även om man egentligen bara har varit i Malmö-Lund-regionen så ser de ändå att 9 av 9. Men den stora överdelen tycker vi att naturen är en av de stora drivkrafterna att komma hit. Tittar man på varför det är så har vi ju en trend där inom ett antal år kommer ha 70% av världens befolkning kommer bo i städer. Har man en stor övervägande trend så får det oftast en mottrend i form av längtan tillbaka till det ursprungliga, till naturen, till det äkta. Där vandring är väl nog en av de lättaste och enklaste och det som upplevs som mer äkta. Det är, parallellt med detta har vi forskning som visar på naturens hälsoeffekter, där vi har man vill ta hand om sig själv och sin kropp och själ på ett sätt. Där vandring har visat sig vara överlägset väldigt mycket annat. Så jag tror det är väldigt många olika trender och faktorer som påverkar just att vandring är väldigt inne och i ropet. Och sen att vandring däremot, som precis som Torbjörn sa, att bedrivs kanske på ett annorlunda sätt. Att man hellre vill kombinera olika typer av boende, inte bara bo i tält eller i skärmskydd, utan kanske även äta, sova i vita lakan och äta lagad mat. Så att det är...
Kopplat till det då, märker ni av nya målgrupper som nås av Skåneleden och som kommer till Skåneleden?
Jag skulle inte säga nya målgrupper, utan kanske lite andra drivkrafter. Samma gamla målgrupper som vanligt. Eller samma gamla målgrupper, men samma målgrupp som vanligt. Att det är, tittar man på vår målgrupp när vi marknadsför Skåne, så är det folk som har varit på andra ställen. Alltså en nyfiken global resenär. Som har varit, rest mycket, sett mycket, men som vill göra saker enklare och mer äkta. Och där Skandinavien och skandinaviska livsstilen med allt vad det innebär, från pappaledighet till sopsortering till en orörd och upplevd tom natur, känns en drivkraft, en längtan till. Så men att de här målgrupperna kanske aldrig någonsin har varit ute på ett sätt. Så att det finns en ökat behov av trygghet, upplevt åtminstone, ett större behov av tydlig infrastruktur, vad som man kan, både informativ infrastruktur och fysisk infrastruktur med skyltning och vad man kan vänta sig, vad behöver man ha med sig. Där ser vi ju att det är en förändring, och det är även på den svenska besökaren skulle jag säga, men inte i min erfarenhet av att drivit naturturistföretag, är att med avskaffande av värnplikten i ett antal år så var det åtminstone, innan det var 50% av Sveriges befolkning som hade sovit i tält åtminstone en gång. Men jag har ju stött på kunder som har undrat vad de behöver ha nödsända och jag vet inte allt annat med sig.
Okay, I have 2 new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Är det någon skillnad på de svenska och de utländska? Det här blir ju väldigt ett svårt att ha några generella svar på det, men vad de utländska och vad de svenska besökarna är ute efter och vad de förväntar sig från Skåneleden som destination och som...
Så egentligen den grundläggande behovet är ju detsamma. Man ska veta vad som finns längs med leden i form av service. Den ska gå hitta och ta sig till. Det är ju det grundläggande. Sen behöver ju den informationen och den kommunikationen målgruppsanpassas på ett sätt. Att vara tydlig vad det innebär med allemansrätten och allemansvett, som jag skulle vilja säga. Att bara för att vi har det så innebär det inte att du kan tälta var som helst och göra upp eld var som helst. Så att jag tycker att det handlar väl snarare om hur, inte så mycket om behoven, utan hur vi kommunicerar med våra målgrupper, att vara tydliga där. Och egentligen så är det, tror jag, detsamma. Är vi tydliga mot den svenska besökaren och kanske då marknadsanpassa genom att översätta till engelska eller tyska eller vilket språk vi nu väljer, så är det, är vi hemma i stort sett.
Jag tänker, vi har ju märkt att det är många som önskar att de kan ta sig med lokaltrafik till Skåneleden. Så det är någonting som vi tittar på, eller framförallt från regionalt håll då. Region Skåne tittar ju på hur man kan påverka regionstrafiken att förlägga turer så att det blir lättare att kunna nå leden eller olika leder. En annan sak som vi märker också ibland är att flera vill gå rundleder. De vill gärna komma tillbaka ibland, tillbaka till utgångspunkten. Antingen med någon övernattning eller under en dagstur. Så att det är väl också någonting som jag upplever att kanske blir... Den här dagstursvandringen kanske har blivit vanligare än om man tänker sig tidigare när man då gick längre sträckor.
Just det, för att Skåneledens delleder är väl mer av vad man på engelska kallar för through hikes. Så att säga. Det är kanske värt att poängtera.
Ja, men så är det ju. Och de är ju som vi har nämnt tidigare då, till sin karaktär lite olika, de här fem som finns idag. Men till varje delled så finns det åtminstone en rundled. Och ibland, några av dem är ju då fredagars, men några är endagars. Nämnde vi Ven förresten, som en här av Skåneleden Öresund. Den är ju en endagars tur, man kan åka över och göra en sväng runt. En annan sak som är ganska intressant tycker jag, det är att vi märker att många unga flickor, tjejer, kvinnor som vandrar, faktiskt ensamma men också en del i grupp eller i par. Det tycker jag är en spännande trend. Jag vet inte om det är en trend eller om det bara är så att det har blivit så att ja, för att det är någonting som är lite annorlunda mot hur det var förr. Det är, ja, spännande.
Samtidigt märker vi också en efterfråga på framförallt på de organiserade vandringsresorna, på bagagetransport, på varierande boende. Den utländska besökaren har inga problem med att bo på med vandrarhemsstandard en natt eller i logement nivå någon natt, men sen kanske nästa natt vill jag bo på ett bättre hotell. Så att just variationen på boende och önskan att kunna gå lätt men få med sig sin packning är väl en av de sakerna som vi märker framförallt från vårt researrangörsledet jämfört med svenska vandrar.
En nästan känslig fråga misstänker jag, men dels då Skåne och vandring. Det är väl kanske inte det första man tänker på när man pratar om Skåne. Och sen också hur man, om man ska se det som konkurrens, hur, om ni ska försöka få någon som i vanliga fall tänker vandring och då tänker fjäll och då tänker att man givetvis ska åka norrut. Hur får man en sådan svensk besökare att istället våga testa Skåneleden en sommar?
Alltså om man jämför med, med fjällen då, så där kan du gå en hel dag och ha ungefär samma vy. Det är ju storslaget och fantastiskt och annorlunda om du är från Sverige eller från Sydsverige, men Men i Skåne så är det inte riktigt likadant. Där kan du gå en hel dag och få fantastiskt många olika vyer och upplevelser. Men som Fredrik tidigare var inne på här, med en stor variation i naturtyper. Där egentligen bara fjällen saknas. Och du kan också tematisera dina vandringar i Skåne på ett annat sätt. Här har vi ju en kulturhistoria som går att väva in i vandringen och på så sätt få ytterligare öka intresset och upplevelsen av det hela. Så att kan man ju såklart göra i fjällen med allt vad det innebär. Men vi har den i Skåne ganska starkt och ständigt närvarande, skulle jag vilja säga också.
Men vad är det, för en som har dålig koll, vad är det för kulturhistoria vi pratar om i de här områdena?
Ja, uppe i norra Skåneleden, den som går kust till kust, där har vi ju en snapphanekultur som vi kan såklart lyfta fram. Vi har ju en dansk tid som är närvarande ständigt i många av de skånska städerna. Vi har ju naturmiljöer. Skåne är ett av de artrikaste landskapen i Sverige när det gäller djur och växter. Så att det finns ju väldigt många sådana saker som är spännande. Vi har på en ganska liten yta en mängd olika naturreservat. Över 300 stycken i Skåne. Vi har 19 stycken strövområden. Som för övrigt Skånska landskap, Stiftelsen Skånska landskap, förvaltar. Så att det finns otroligt mycket lättillgänglig natur nära. Och som gör att även en ovana då kan hitta rätt i bland leder, stigar och så vidare. Och få en spännande upplevelse.
När vi är inne på flora och fauna också. Vad kan man förvänta sig? Allt ifrån marint liv till orkidéer och träd och däremellan. Vad ska man, tycker du att man ska hålla ögonen öppna efter?
Ja, nu sitter vi ju nästan i ett marint reservat här där vi befinner oss nu, Bjärehalvön. Jag tänker så här att för skåningen eller för den som är ute och vandrar i Skåne så är ju årstiderna ständigt närvarande. Våren är fantastisk, det är många som upplever Skåne och söker sig till Skåne i slutet på april, början på maj när bokarna slår ut. Det är ju en sån här unik upplevelse som många vill gärna närvara vid. Sen är det mycket, i Skåne finns mycket svampområden, ställen som är fantastiska. Det finns bär såklart. Fisket kring våra skånska kuster, inte att förglömma. Havsöringsfisket som drar igång i januari och håller på hela i stort sett en lång tid in på våren där. Och det är fritt fiske längs kusterna, mer eller mindre. Nu är inte jag sådär jätteinsatt i fisket direkt, men det kan vi väl bolla över till någon annan om vi ska fortsätta med den typen.
Men apropå marint också, finns väl möjlighet att se säl och tumlar och sånt också? Nej?
Det gör det, och just sälarna är ju i många ögon ett problem idag. Men visst finns det. Här utanför Hallands Väderö, det är också bara stenkast härifrån, så finns det gott om säl. Och sälen har ju ökat i stort sett längs hela Skånekusten, så kan man idag se säl regelbundet. Och vissa områden såklart mer än andra. Så är det ju. Och tumlare, ja, också årligen förekommande, regelbundet.
Så att, då måste man ha ut med båten där.
Nej, jag har en kollega som har sett från land.
Ja, tumlare är ju lite av ett specialområde för mig. Det stället som är i Sverige som är absolut vanligast att se dem är ju Kullabergs spets, där Skåneleden går rakt förbi. Så kan man gå ner till Lilla Fyren och sätta sig på den lilla utsiktsplattformen och skanna havsytan. Och där är ju tumlare året om. De är, handlar bara om vi ser dem eller ej. Så det är kul. Sveriges enda permanenta val. Valvärldens mops.
Nej, de är väl väldigt svåra att se med ryggfenorna på något vis. Att de sticker inte ut så mycket.
Ja, man ser ju bara ryggfenan i så sätt och en liten del av ryggen. De rör sig ju som ett långsamt gående hjul som sticker upp där. Sen kan man givetvis gå ut och kika med dem på båt också. Det är det absolut lättaste sättet att få se dem.
Det praktiska arbetet att upprätthålla leden, det är en del av det du bland annat du gör. Vad Vad innebär det? Det låter ju lite grann som ett drömjobb för många, skulle jag säga.
Ja, men det är det ju. Det är ju fantastiskt att vara ute och, och få ta del av de här vandringslederna under året. Det går ut, egentligen så handlar det om att vi ser till att tillsammans med de ansvariga på respektive kommun då, se till att lederna hålls i ett skick som gör att de är lätta att hitta rätt på och lätta att gå utifrån de olika kriterier som vi har ställt upp. Vi har ju en kvalitetsstandard som tanken är att den ska vara implementerad längs hela Skåneleden nu 2020. Och det är den som varje kommun jobbar mot. Sen fungerar arbetet så att vi som ledförvaltare, vi är ju runt rent praktiskt och tittar att ledarna faktiskt hålls i ett bra skick. Och gör inte det så kontaktar vi kommunernas ansvariga där, och så de i sin tur tar ut sina driftar och så. Och så får man då antingen reparera eller röja eller så, se till att leden når den standard som vi eftersträvar.
Som ledförvaltare så känns det också som att det är du som har benkoll på, om man ska tänka lite praktiska tips och tankar inför om man ska planera ett besök eller en vandring här. Hur tycker du att man ska tänka kring allt ifrån allemansrätt till vilken typ av packning du ska kika på, säga att om du ska hit under, inte under vintern då, utan kanske vår, sommar, höst då. Med mat och med vatten, och du har redan nämnt det här med fiske till exempel, att man att det är tillåtet att fiska ifrån kusten och så vidare. Hur, om du får skjuta fritt från höften med lite matnyttiga tips längs med vägen.
Jag hade ju, för det första, i varje fall hade jag inte gjort, jag är ju så jäkla urusel fiskare, så jag hade ju inte räknat med att få fisk som jag skulle kunna ha som middag exempelvis, så att jag hade nog burit med mig min mat. Men generellt sett gäller ju alltid när man ska ut på såna här turer att göra en översyn av vad finns det för service längs med lederna. Vad kan jag proviantera? Vad kan jag få färskvatten? Och vissa av våra sträckor, där är det svårare. Där måste jag bära med mig grejerna. Skåneleden 3 exempelvis, den som heter Ås till Ås. Där finns det partier där du inte vare sig kan komma i kontakt med färskvatten eller några butiker och så. Och då får du bära med dig fler eller mer av den typen av proviant och så vidare. Du kan ju såklart istället för hitta färskvatten tappkranar kan du ha med dig en vattenreningsanordning. Det finns idag väldigt enkla portabla sådana. Men jag hade nog först tittat på det. Tittat på vad jag ville börja min tur och vad jag ville sluta. Och vad som finns då längs med där. Och så bestämt i så fall utifrån det då vad jag ska bära med mig. Jag hade också såklart bestämt vad det är för typ av vandring jag vill göra. Vill jag gå längs med en kust, längs en sandstrand, längs en sandstepp eller en bokskog, granskog, klippkust. Alltså det finns alla de här varianterna i Skåne och jag kan helt enkelt bara välja och vraka.
Det enda man behöver göra är att tänka ut, ja, men hur vill jag att mitt Instagramflöde ska se ut efter min vandring, och sen så väljer man ut efter det.
Ja, precis, ja, men så är det ju. Var har vi schyssta selfie point och så vidare. Men sen kan man ju också, vi har ju en infosida. Vi har ju man kan alltså gå in på vår hemsida och via vår infomail ställa frågor och få tips. Det är många vandrare som gör det. Vi har ett varje vecka har vi någonstans bland, lite olika, varierar förstås på säsong, men mellan 20 och 50 kanske olika förfrågningar om tips på turer och upplägg och allt sånt där. Så att.
Kan det vara lätt om man ska fortsätta lite grann den här jämförelsen med svenska fjällen och Skånes vandring i Skåne, att man kanske, ja, men man har kanske gjort några vandringar, lite längre vandringar upp norröver, och sen så att man kanske underskattar vissa av delledarna här i Skåne, naturen och terrängen, och men jag har ju vandrat sig och så många dagar här och där och så det här ska nog inte vara något problem.
Det kan man göra. Det är vissa av våra leder här är ganska krävande. Vi har nämnt Kullaberg. Det är en del höjdmeter att traska upp och ner där. Och rätt så knepigt där med både stenskravel och rötter och kan kunna hantera. Likadant så har vi en del andra sådana partier. Längs med Söderåsen exempelvis där också väldigt. Det är den som heter Ås till Ås, eller ja, Skåneleden Ås till Ås. Den är också väldigt kuperad på sina håll. Så visst kan det vara så att man underskattar och tänker Skåne platt, och det är väl inga problem. Men Jag tror man ska titta lite mer. Även där på vår hemsida så kan man ju gå in och se en höjd profil för att få en uppfattning om hur varje etapp då, de här som vi har drygt 100 stycken, hur de ser ut mer i detalj.
Ja, men tittar man på kartan så kanske man tänker att visst att det är så att säga, storslagen natur, men ändå att det är att man kanske inte riktigt kan nå den här riktiga naturupplevelsen där man får vara för helt för sig själv, så att säga. Finns det, skulle du säga att det ändå finns fickor av områden där du verkligen får känna dig ensam i naturen?
Ja, det gör det definitivt. Och ett sätt är ju faktiskt att titta på var busshållplatser och tågstationer finns. Och ju längre från dem man är, ju färre människor. Längs med den här kust till kust, den första av Skåneleden som då har 40 år på nacken. Tittar man upp där i norra Skåne så finns det många delar som är fantastiskt folktomma. Där tystnar det nästan smärtsamt påtagligt.
Jag vandrade ju kust till kust förra sommaren och under 3 dagar så mötte vi 2 personer. Det var en dansk mamma och dotter som var ute. Det var de enda personerna som var ute. Och det var ändå 3 dagars vandring. Det är så lite folk stöter jag inte på. När jag går Kungsleden, det är mycket tätare med besökarna där.
Skåneleden kan man ju även få utskriven på recept. Vad är bakgrunden till det och hur funkar det i praktiken?
Alltså det här FARA då, fysisk aktivitet på recept, det har ju funnits egentligen sedan början på 2000-talet som en möjlighet. Men att få det utskrivet och receptbelagt att ge sig ut och vandra på Skåneleden, det har bara något år på nacken. Och det är ju så att vandringen är ju hälsofrämjande, har man noterat. Det finns mängder av undersökningar som visar på att fysisk aktivitet och kanske då vandring framförallt är en lisa för själen. Inte bara för att man då fysiskt anstränger sig, men också att man kommer ut i naturområden och naturen, mötet med naturen gör någonting med oss. Det finns något ursprungligt i det hela som drabbar oss positivt. Inte bara i främjande syfte utan också i läkande syfte. Så man har ju då bestämt sig för helt enkelt att det där med att rekommendera de som har i sammanhanget den diagnosen. Där kan vandring faktiskt vara läkande på många olika sätt. Och det är så att några läkare har skrivit ut det här redan. Så vi har ett exempel på några som faktiskt har tillämpat det hela. Och någon av dem har till och med blivit intervjuad av oss på Skåneleden, av våra kollegor. Hennes i det här fallet erfarenheter var positiva.
Och det finns även integrationsprojekt med anknytning till Skåneleden, eller?
Jo då, absolut. Regionen bidrar med medel för att vi ska få våra nysvenskar ut i den skånska myllan och lära sig hur den kanske då svenska friluftstraditionen ter sig. Men också lära sig om allemansrätten, som är en rätt som vi svenskar ofta hävdar och som vi gärna vill lyfta fram som unikt för vårt land. Och det är klart att om man då som nysvenska försöker förstå den svenska folksjälen, så är ju friluftslivet och allemansrätten 2 kanske viktiga ingredienser. Och det sker det här arbetet med att integrera nysvenskar i den svenska eller den skånska myllan. Det sker framförallt i Stiftelsen Skånska Landskaps regi och förekommer ju kanske det i våra strövområden, framförallt i de strövområden där Skåneleden också passerar igenom.
Det jag missade faktiskt när vi pratade lite grann om allemansrätten, hur man ska tänka att tälta och det här lägereld och tältandet. Finns det områden som är permanent undantagna ifrån, du kan inte räkna med att få slå upp tältet precis överallt, eller hur ska man resonera om när du planerar ditt besök?
Ja, så är det ju. Som jag nämnde tidigare, vi har ju drygt 300 naturreservat i Skåne och många av dem är ju sprungna ur en tid som såg lite annorlunda ut när det var ett behov av att skydda natur från exploatering. Idag ser det kanske lite annorlunda ut. Idag vill vi få ut människorna. Vi vill Vi vill få det rörliga friluftslivet att öka och vi vill få människor att hitta bättre hälsa och som en kanske också motpol mot den här digitaliseringen vi ser idag. I den kontexten så håller man ju på att fundera hur man kan göra skyddad natur mer tillgänglig för exempelvis tältning eller för andra typer av friluftsaktiviteter. Tyvärr är det så idag att många platser idag är omöjliga att slå upp sitt tält på för att det råder förbud mot det. Vi kan ta hela, i stort sett hela syd- och sydöstra Skåne, kusten där. Är det reservat efter reservat. Likadant här på Bjärehalvön är det många reservat längs kusten och svårt att, om jag vill ut och vandra, få möjlighet att sätta upp mitt tält. Och det här är någonting som jag vet att man från olika håll vill se över och göra lättnader just för att gynna det rörliga friluftslivet.
Så det är en work in progress, så att säga.
Och där har ju vi som jobbar med det offentliga och som jobbar med att marknadsföra våra leder också ett ansvar. Vad lyfter vi på bild? Vad har vi bilder på tält? Vad har vi inte bilder på tält? Så att inte vi rent passivt låter Instagram-spotten styra var tälten hamnar någonstans.
Vi väljer att förlägga Henrys allra första tältnatt långt ut på Kullahalvön, på lägerplatsen Josefine Lust. Tälten måste sättas upp innanför repen på ett särskilt område som är avsett för just detta. Inte något som jag är van vid direkt, men eftersom det är mitt i en helt fantastisk bokskog så kan jag faktiskt acceptera det. När kvällssolen lyser genom det skimrande lövverket så är det faktiskt en riktig sagoskog som Henry får sova i. Han somnar nästan på en gång, sover hela natten utan några problem mellan oss.
Om man ska börja runda av lite med att ni ska få, om ni får helt fritt spelutrymme att sälja in och berätta om just era bästa smultronställen, kanske ni håller för er själva. Men om man ska prata lite generella delleder eller etapper eller områden som är liksom väl värda ett besök och varför de ligger just er väldigt nära om hjärtat. Och jag misstänker att jag vet att du kommer säga någonting om Kullaberg.
Ja, Kullaberg är ju en av mina favoritställen i världen, inte bara i Skåne. Så att Kullaberg, och kanske inte bara spetsen och hålla sig där, utan även Kullabergs baksida, the dark side, bort mot Arild, fortsätter längre in på nordsidan, är ju otroligt vackert och många små vikar och klapperstensfält som är perfekta för bad och havsskåderi och vindriktning och annat. Sen så gillar jag ett ställe som heter Gällabjär som ligger på oss till oss delen, som är en gammal utslocknad vulkankägla. Magmapelaren som har blivit kvar. Jättevackert. Det är väl de som jag nu på rak arm så kan slänga fram.
Och när du säger Kullaberg så tänker jag också på att, och det kanske gäller, eller såklart det gäller väl flera områden också, men det finns väldigt mycket, visst nu pratar vi vandring primärt, men kanske även egentligen så fort vi pratar vandring så kan man egentligen byta ut det mot löpning också, om man ska tänka på min målgrupp så att säga. Men även att det finns väldigt mycket kring aktiviteter, som just Kullaberg vet jag att det är väldigt vanligt med dykning, paddling, klättring och så vidare.
Jag brukar beskriva Kullaberg som ett Nya Zeeland i miniformat. Du kan göra allt där i så sätt. Det är Sveriges näst bästa dykvatten. Fantastisk klippklättring med otroligt massa klätterleder. Riktigt kul mountainbikecykling. En av de få ställen som jag tycker verkligen är skoj att springa. Jag är ju inte en löpare annars. Det är ju, och bra fikaställen är ett för att glömma. Så att det är ju, men det är väl egentligen så att var jag än hamnar i Skåne så upptäcker man att här kan jag göra mer än vandra. Här är ju bra cykling, små undangömda boulderingklippor, där är en schysst gårdsbutik som jag kan handla fikan. Liksom. Så att det är ju inte, men Kullaberg är ju för mig ett, har en speciell plats.
Och var hittar man dina bästa tips?
Ja, jag tänker så här att det beror lite på vilken årstid också. Alltså under högsäsong så undviker jag gärna Söderåsen och Nationalparken Skäralid. För det är ju väldigt mycket människor där. Men bara ett stenkast därifrån, om jag söker mig lite längre nordväst på Söderåsen, alltså en av de skånska hårdställarna, så når jag upp till Klövahallar. Ett fantastiskt område. Både Klövahallar och Klåvröd kan jag varmt rekommendera att besöka. Som alternativ till Skäralids nationalpark. Under vår och höst så rekommenderar jag en vandring ner i det allra sydvästligaste av Skåne, Skanör Falsterbo. Och speciellt om man som jag är fågelintresserad, så är det ju ett eldorado, skulle jag vilja säga. Det finns ju många ställen. Tycker man om att bada, så kan man ju vandra längs med den sydostskånska sandstranden, där man har mil efter mil av kritvita, underbara stränder. När du blir trött, lägg dig bara ner, sov, gå vidare. Ja, om det inte nu är nästan ett naturreservat förstås. Ja, sova får du i och för sig alltid göra. Ja.
Även om vi nu bara skrapade lite på ytan över vad som Skåneleden kan erbjuda, så blir jag riktigt, riktigt imponerad. Vi har redan bestämt att både Bjäre och Kulla kommer att bli återkommande sommartraditioner, och jag vill verkligen få till några dagars med löpning längs med Öresundsleden. Bara det lilla som jag såg skapade ett enormt löpsug. Det känns som ett slitet uttryck och jag känner mig fånig som använder det, men det kändes liksom inte som Sverige. Efter att ha fått uppleva löpning på såväl grekiska öar som längs med den lykiska leden i Turkiet, så kan jag verkligen säga att det jag upplevde längs med Skåneleden definitivt spelar i samma liga. Många partier skulle precis lika gärna kunna ha varit hämtade från Medelhavsområdet. Så av det som jag har sett här, så blir det bara ytterligare ett bevis på att svemester är något som fler borde köra helhjärtat på. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Husky finns även på Facebook och Instagram, där du kan få se en del av mina bilder från leden. Musiken görs av Joel Mull.
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.